Skit i den.
Jag får pipa.
Så, då är vi igång med vårt tredje författarsamtal. Erik Wagner och jag jobbar på Idealistas förlag och idag har jag Karin Källström med mig.
Ja.
Varmt välkommen.
Tack.
Känns det kul att vara i detta varma, färggranna konferensrum?
Jag tog på mig färg för att liva upp.
Jag körde svart idag.
Ja.
För att göra en kontrast till de här fina mössorna. Precis. Ja. Vad roligt att du är här. Vi ska prata om din bok. Yes. Juridikboken. Den är spegelvänd för er som ser på Facebook. Men om man köper den så är den inte spegelvänd. Då står det juridikboken, precis som vanligt. Karin. Kan du börja med att bara beskriva eller presentera dig själv?
Ja, jo, men det kan jag göra. Jag heter då Karin Källström. Det är jag som har skrivit den här boken, juridikboken för ideella föreningar. Till vardags så jobbar jag som associate, som det heter, på en affärsjuridisk advokatbyrå här i stan i Stockholm. Och jag kommer ursprungligen från Örnsköldsvik, 27 år gammal. Mm. Och, nej, men min ideella bakgrund är att jag var aktiv i förbundet Vi Unga när jag var yngre. Både som ideellt engagerad men också som anställd verksamhetsutvecklare i Uppsala, varpå jag sen blev mer engagerad i studieförbundet Vuxenskolan där jag nu sitter i förbundsstyrelsen.
Mm.
Det är väl det, med några kärnfulla meningar.
Ja, men det var väl bra. Folkrörelse och folkbildningsbakgrund kan man säga.
Ja, så kan man faktiskt säga.
Vi hade ju Anna Ivarsson igår kväll. Hon råkar väl också sitta i studiet.
Ja, vi sitter i samma studiet.
Mm. Vad roligt.
Det finns ett dynamiskt gäng.
Ja, kul. Men det här med juridikboken för ideella föreningar. Jag tänker att det där inte är ett helt enkelt ämne och att en del förtroendevalda och ideella kanske blir lite nervösa när de bara säger, aha, juridik och sådär.
Ja.
Vad var det som fick dig att skriva liksom det här?
Nej, men det var väl just det. Alltså, boken är ju lite vad den heter. Den handlar om juridik för ideella föreningar. Och den är skriven för personer som kanske inte har läst juridik på universitetet tidigare. Och det jag märkte av, för jag brukade göra på min lilla fritid tidigare, var att hålla en del utbildningar, dels om juridik för ideella föreningar och dels om hur det funkar att sitta i en styrelse och hur det funkar att sitta i en valberedning och lite sånt där. Och då märkte jag att man fick ganska mycket frågor om det här och att det kändes som att folk kanske inte har riktigt stenkoll på vad som egentligen gäller när man sätter sin styrelse eller hur det funkar med liksom, om man måste betala skatt eller inte när man är engagerad i en ideell förening. Så då... Och så var jag väl själv i ett läge i livet där jag tänkte att ska jag skriva en bok om det här, då måste jag nog göra det nu. Så,
ja.
Nu. Så då passade på att göra det under tiden.
Men du hade föreläst ganska mycket kring ämnet liksom?
Ja, exakt.
Olika föreningar och styrelser?
Ja, precis. Jag bara egentligen bara grävde där jag stod.
Ja.
Och så blev det en bok.
Och jag måste ju säga, jag är lite partisk såklart då, men jag måste säga att det här är en väldigt rolig, eller stundtals rolig, men framförallt väldigt lättsam bok om juridik.
Mm. Ja, men jag är väldigt liksom rolig och lättsam som person.
Jag vet. Vad fint. Nej, men jag tänker att det är väldigt många som bara såhär, men gud, en juridikbok för, alltså såhär, juridik har ju inte det mest lättsamma.
Ja, man kan lätt tro att det inte är ett så sexigt ämne som det faktiskt är.
Ja, okej, okay. Nej. Ja, jag fattar.
Mm.
Men vad har du fått för reaktioner på boken?
Jag har fått ganska bra reaktioner. Dels har det varit ganska många föreningar som hört av sig och vill att jag ska komma och föreläsa lite till och berätta lite mer.
Mm.
Det är väl det. Det är väl ingen som har haft några jätteklagomål, så att säga, på boken.
Nej, vad
så
skönt.
Men jag tror att många just tycker det, att den är ganska lätt att förstå, liksom.
Det finns en passage, min förra chef älskar den här boken och återkommer ofta till en passage kring att man kan skriva stadgar på tårta.
Mm.
Vi kommer komma tillbaka till frågan kring exakt vad stadgar är och hur man ska vara. Men just den passagen tycker jag var väldigt, väldigt roligt. Och så också klart en del praktiska besvär.
Ja, precis.
Just det.
Jag tror man får fota tårtan i så fall.
Ja.
Faktiskt, så att den blir kvar.
Men om man, alltså rent juridiskt, eller om man nu sitter i en styrelse eller ska starta en förening, alltså vad är en ideell förening rent juridiskt eller ur ditt perspektiv?
Ja, men det är alltså en ideell förening är en sorts sammanslutning, men det är egentligen inte vilken sammanslutning som helst. Alltså om vi går hem med några kompisar och kollar på film, då behöver inte det per se vara en ideell förening, och inte heller om man liksom håller ett demonstrationståg eller sådär, behöver inte det heller vara en ideell förening. Däremot så kan man absolut kolla på film i sin ideella förening.
Du simmar lite ur bild här.
Ja, absolut. Jag ska komma in igen. Men en ideell förening har liksom ett sorts liksom juridiskt värde, att en ideell förening är en rättskapabel sammanslutning, som det kallas, som är en egen juridisk person.
Mm.
Så det som händer när man, om man i en sammanslutning bildar en ideell förening på rätt sätt, så uppnår man rättskapacitet i föreningen, vilket innebär att föreningen kan i liksom sitt eget namn ingå avtal, ta lån, köpa bullar, ingå hyresavtal, alltså allt sånt i eget namn. Så det behöver man inte göra själv som egen privatperson då.
Har det någonting med organisationsnummer och sånt att göra?
Nej, egentligen inte. Alltså, det är det som är lite grejen med ideella föreningar. Att den uppnår sin liksom juridiska form vid bildandet. Man behöver liksom inte registrera en ideell förening någonstans för att det liksom ska få en viss status. Och så är det ju med andra sammanslutningar, som till exempel ekonomiska föreningar måste registreras. Och även aktiebolag måste man regga hos Bolagsverket för att de ska få den här rättskapaciteten. Men ideella föreningar behöver inte det för att vara en ideell förening. Däremot är det idag ganska bra att ha organisationsnummer. Och då vill man registrera sig hos Skatteverket. Och då får man skicka in sina stadgar och säga vilka man har i styrelsen och sådär. Mm. För att kunna få ett sånt här organisationsnummer. Så det har ju liksom blivit lite nya tidens registreringar. I och med att man ofta behöver organisationsnummer för att kunna få bidrag eller öppna bankkonto eller... Såna.
Men det är liksom snarare tredje part som ställer det kravet. Alltså
ja,
banker,
precis,
eller
exakt.
Så att det är finansiärer.
Precis.
Liksom, eller?
Så man uppnår fortfarande sin liksom juridiska status före dess att man har fått ett organisationsnummer.
Det kan vara svårt att hyra lokal om man inte har organisationsnummer.
Precis. Mm, mm.
Men vad skiljer då det här kompisgänget som tittar på tv? Och liksom, om man tänker sig en tv-förening.
TV-föreningen. Nej, men om vi skulle bilda en tv-förening, du och jag, just nu. Och då är då frågan, vad skulle vi behöva?
Kan vi inte bilda en webbsändningsförening?
Ja, det känns kan vi göra. Ja. Rätt i tiden, känner jag. Mer än tv, kanske.
Populärt.
Mm. Det vi skulle behöva då är dels att vi skulle behöva skriva stadgar. Mm. Och de här stadgarna skulle som ha ett visst innehåll för att kunna vara ordentliga stadgar. Och i de här stadgarna skulle också stå vad vi har för syfte med föreningen, men också vad vi ska hålla på med. Alltså hur vi ska uppnå det här syftet. Och sen så skulle vi även behöva välja en styrelse till föreningen. Så vi kanske skulle sitta här och tänka, men Karin, hon är ju så duktig. Mm. Hon får sitta i styrelsen. Mm. Erik får inte sitta i styrelsen.
Jag kan vara revisor.
Ja, det kan det vara. Mm. Så det är väl ungefär det. Man måste ha stadgar, man måste ha ett visst innehåll i de här stadgarna. Man måste ha ett särskilt syfte och en viss liksom, verksamhet i det. Och det är det som kan bli lite risken är att om man har ett syfte att man vill att medlemmarna ska tjäna pengar, om man vill att medlemmarna ska bli rikare, då kan man inte i sin ideella förening ha ekonomisk verksamhet.
Ja,
så till exempel föreningar som föreningen Aktiespararna kanske, eller fackföreningar, de vill ju också i någon mån att medlemmarna ska bli rikare. Då kan man liksom inte syssla med att köpa och sälja t-shirts där och sen ge utdelning till sina medlemmar. För då blir man inte en ideell förening, utan då blir man någon form av oregistrerad ekonomisk förening, och det är inte så bra, för då har man inte den här rättskapaciteten. Så att antingen om vi vill att syftet ska vara att vi ska bli lite rikare, då får vi kanske knyppla, eller jag vet inte vad vi gör, kanske ha studiecirklar eller något annat trivsamt i vår förening. Men har vi ett ideellt syfte, som att vi vill liksom rädda havsörnar, eller vi kanske vill driva feministiska frågor och sådär, då kan vi ja, vi kan ju hålla på med studiecirklar då också. Det är ju alltid trivsamt. Men då kanske vi även kan sälja lite pins eller fika eller något sånt där.
Det var någonting du sa kring det här med att stadga, att man måste ha en styrelse.
Mm.
Är det liksom för att uppnå den här, vad sa du, rättskapabla nivån? Nej.
Ja, precis. Det finns faktiskt föreningar som har försökt att inte ha styrelse.
Mm.
Bland annat en förening som heter Uppsala Direkt Demokrati. De ville ha en mer liksom platt organisation, så de tyckte att ja, men kan man inte bestämma på medlemsmötena vem som ska företräda föreningen i vissa frågor. Men där satte domstolen ner foten. Och det blev en tvist i domstol mellan föreningen och Skatteverket för att Skatteverket inte ville ge organisationsnummer.
Men det är för att uppnå den här nivån. För jag gissar att de kan ju träffas.
Ja, alltså man måste ha en sorts liksom hierarkisk organisation i föreningen för att man måste kunna visa för omvärlden vem som kan företräda föreningen. Det är det som är liksom själva kärnan i det. Om man ska ha en förening som har den här rättskapaciteten, då kan man inte liksom, om den här föreningen blir stämd, då kan man inte bara lägga på stadgar i domstolen och tro att den kan företräda sig själv, utan den behöver de här företrädarna. Och rent praktiskt, så ska man ingå ett hyresavtal, så måste någon liksom plita på själva avtalet. Och det gör att det behöver vara tydligt för omvärlden och för samhället i stort egentligen vilka det är som företräder de här föreningarna. Och det är också därför man behöver stadgarna, för det är det som är liksom, i brist på specifik lagstiftning för ideella föreningar så behöver man stadgar för att kunna liksom, man får skapa sitt eget lilla universum med hur beslut kan fattas i föreningen och hur man väljer sina företrädare och vad föreningen heter och sådana saker.
Just det, man skulle kunna botanisera det här, men har det funnits några rättsfall där En extern part har velat liksom, ja, men stämma en förening som sen visar sig som inte vara en förening? Förstår du?
Mm.
Alltså om vi har en sammanslutning här som är så pass lös i kanten så att den är så här, men det är ingen förening och därmed inte...
Ja,
och... Fast då kanske det är ett juridiskt ansvar på individerna.
Exakt, det är precis så det blir. Mm. Det finns ett ganska roligt, ett rättsfall med en förening då som heter Mellerstan Norrlands Köpmannaförening.
Mm.
Och det var egentligen tre olika lokalföreningar som skulle liksom fusioneras ihop till en förening, en stor förening. Så. Och de hade gjort massa saker. De hade valt styrelse, de hade ingått hyresavtal, de hade ingått massa andra avtal, de hade fixat bankkonto, de hade liksom möten och de tutade och körde. Liksom.
Ja.
Men de jobbade efter de här tre lokalförbundens olika stadgar. Och det liksom, ingen visste riktigt vilka stadgar det var som gällde. Så att de hade inte antagit några nya stadgar för det här nya fusionerade förbundet. Och det som hände var att någon stämde den här föreningen och så tyckte man ju så här, ja men om vi säger att vi inte är en förening då kan man ju inte stämma oss.
Nej.
Så jag tror att det var så att man liksom, Mellersta Norrlands Köpmannaförening sa att ni kan inte stämma oss för vi finns inte.
Nej.
Vi har inte rättskapacitet. Men det var ju inte så smart egentligen, för att det var ju de här företrädarna, alltså de som verkligen hade plitat på det här hyresavtalet eller vad det nu var, som sen fick liksom stå ansvariga för den här föreningen.
På individnivå liksom.
Ja, precis. Mm. Egen ficka.
Mm.
Så det är ju ett exempel på när en förening som till synes är rättskapabel och ändå liksom gör saker visar sig vara inte en förening.
Mm. Har vi gått igenom stadgar?
Ja, det kan vi göra. Jo, men det har vi väl gjort. Det man kan säga mer om stadgars liksom, om stadgars innehåll är att de behöver vara ganska så klara. Men det är ju stadgarna som man ska beskriva syftet med föreningen och även vilken typ av verksamhet man ska ha.
Mm.
Och där finns ett annat ganska roligt fall. Där var det Skatteverket också som nekade en förening eller en sammanslutning då organisationsnummer för att man hade antagit några stadgar där liksom enda målet med föreningen var att man skulle sprida det kristna evangeliet och också sprida viss liksom kunskap om hälsa, eller om Guds skapelse till vår hälsa eller något sånt där. Mm. Men det man hade tänkt att göra i den här föreningen var att man skulle sälja såna här brasilianska importerade fruktjuicer till sjuka människor. Mm. Och det var liksom inte riktigt, Skatteverket tyckte inte riktigt att man kunde koppla samman de här två liksom verksamheterna och syftet. Så att de fick justera lite grann i...
Så där lade sig staten i liksom, metoden för hur föreningen...
Så känner man att man har väldigt oklara stadgar, så ansök inte om organisationsnummer, för det kan bli farligt.
Ja, just det. Nej, men precis, nej. För då nekar staten bara att ge organisationsnummer. De får ju hålla på vad de vill.
Ja, nej, men så här. Har man inte stadgar som är tillfyllest, då är man ju inte en ideell förening. Nej. Då får man inte den här rättskapaciteten. Okay. Så att det kan vara också ett ganska bra, ett bra sätt att få ett kvitto på att man faktiskt har gjort rätt vid bildandet av en förening.
Mm. Men den här boken är då, juridikboken för ideella föreningar. Den innehåller ju massa olika exempel kring saker som en ideell styrelse faktiskt behöver känna till.
Mm.
Går det liksom lite snabbt? Alltså, vad, om man nu sitter i en styrelse och bara såhär, shit, vad är det för juridik som gäller för oss? Vad är det man behöver liksom få koll på?
Först och främst kan man nog säga att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vad den ideella föreningen gör. Alltså sitter man i en styrelse i en kvinnojour till exempel, då är det väldigt bra att veta vem man ska ringa till hos kommunen eller till hos polisen om någon far illa. Och är det så att man sitter i styrelsen i en orienteringsförening, så måste man veta vad som gäller med liksom allemansrätt och så här. Får man ha tävlingar överallt eller hur ska man tänka där? Och sitter man i styrelsen i så här, Sveriges pensionärsförbund och vill börja syssla med lotterier, så måste man veta vilka typer av lotterier som kräver tillstånd och så. Så att det skiljer sig ju liksom mycket beroende på vilken verksamhet man har.
Just det.
Men sen så finns det ju några saker som alla som sitter i en styrelse behöver veta. Det är ju till exempel det att som styrelse så rent juridiskt anses man vara det man brukar kalla för syssloman till föreningen, vilket innebär att man har en viss plikt gentemot föreningen att liksom se till att saker händer, och man har en viss liksom tillsynsskyldighet i föreningen, och det kan innebära att man måste föra bok över räkenskaperna i föreningen om föreningen har en del ekonomisk verksamhet, att se till att liksom föreningens ekonomi är i ordning. Lite beroende på, säg att man har ett föreningshus som man har ansvar för, så måste man också se till att, liksom, att det fortsätter vara i skick och att det liksom inte är någonting där som är farligt som medlemmarna kan göra illa sig på. Och man måste se till att liksom, i den mån man behöver betala skatter, att de gör sig tid, och har man anställda så måste man se till att, arbetsmiljön är okej och sådana saker. För man kan liksom inte bara lämna, alltså som företrädare för föreningen så har man det här ansvaret att se till att saker händer.
Så varje ledamot i styrelsen har det liksom övergripande ansvaret?
Precis, det har man lite latent sådär. Sen så är det ju så att i de allra flesta styrelsen så sker ju en viss ansvarsfördelning.
Mm.
Och det kan ju också vara så att i vissa styrelser, större organisationer, där är styrelsen mer liksom sorts strateger som liksom bestämmer de riktigt breda penseldragen. Mm. Och sen så har man anställda personer som är vaktmästare och ingår anställningsavtal och sådana saker. Men någonstans där i bakgrunden har man ändå det här allomfattande ansvaret för föreningen. Som man inte riktigt kan rymma ifrån det. Bara för att man har delegerat någonting till någon annan så måste man ändå liksom fortsätta att kontrollera att det verkligen sker med jämna mellanrum. Och är det så att det är någon annan, har man en kassör i föreningen så måste man ändå någon gång med jämna mellanrum titta över räkenskapen även som vanlig ledamot.
Just det. Så någon form av intern kontroll.
Exakt.
System.
Liksom. Ja, precis. Mm. Och så kan det vara ganska bra att ha saker nedskrivna. Alltså för att om det händer någonting i föreningen som gör att någon ska bli ansvarig för någonting. Säg att man misstänker att någon har förskingrat pengar från föreningen eller sånt där. Har man då en schysst ansvarsfördelning så kan man liksom, som en bevisfråga nästan, visa då i domstolen att hur ansvarsfördelningen har skett.
Just det. För skulle det kunna vara liksom avgörande från, alltså om det uppstår någon form av rättslig tvist kring någonting, att det där är från att en enskild person får ansvaret till att liksom hela styrelsen. Att det, om man inte dokumenterar men delegationsordning eller vad det nu kan vara.
Ja, det kan vara en av de sakerna som domstolen tittar på.
Någonting annat? Det var väldigt övergripande frågor kring anställda. Och
precis, vi har bara nosat.
Vi hinner inte gå igenom allt.
Lite lätt, ja.
Vad är det de vanligaste frågorna? Kan du svara på det?
Ja, men jag tror att de vanligaste frågorna är styrelsens ansvar egentligen. Ja. Men för att förstå styrelsens ansvar i en ideell förening så behöver man nästan förstå lite mer så här grunderna i så här, vad är en ideell förening egentligen? För att de tillfällena som en styrelseledamot eller som en företrädare kan bli ansvarig för föreningens skulder kan ju vara just i de fallen då man faktiskt inte riktigt har bildat en ideell förening. Mm. Eller där man inte har följt de stadgarna det som stadgarna föreskriver eller det som man fattar beslut om i styrelsen som gör att man som enskild person då, om man är alltför riskbenägen med föreningens pengar eller gör någonting som man inte egentligen hade befogenhet att göra, det är då man kan bli ansvarig.
Just det.
Så att när jag håller föreläsningar och sådär så brukar jag prata ganska länge om så här traggla igenom så här, det här är en förening och liksom, och alla frågar bara och alla sitter säkert som på nålar under efter när kommer det göttiga liksom, ja. När pratar vi skadestånd, och det är liksom en kvart på slutet när man liksom knyter ihop säcken lite grann, för att det är då man förstår vad det egentligen innebär att vara styrelseledamot.
Men jag har varit med på håll i mina tidiga ideella engagemang där liksom lokalföreningar till exempel gått i konkurs. Där man liksom, men ekonomin kör i botten och där det uppstått en tvist kring liksom styrelsens ansvar kring det kontra liksom enskilda ledamöter, och att det där inte varit tydligt. Liksom. Skulle du säga att det är, alltså, finns det liksom en rättssäkerhet i det? Finns det en väldigt tydlighet i vad som gäller, eller är det liksom, för vi har liksom ingen lagstiftning, tänker jag, kring ideella föreningar. Finns det en otydlighet i hur man dömer i sådana fall?
Nej, egentligen inte. För även om man inte har en liksom lag för ideella föreningar så har vi fortfarande, det är ju inget juridiskt liksom vakuum, eller det är inte så att ingenting gäller, utan då har vi ju specifika regler som liksom stadgar vad som gäller med skadestånd och vad som gäller vid en konkurs igen, liksom i en organisation eller i ett bolag som har rättskapacitet. Så att jag skulle säga att det är mer så här, det är lite snårigt kanske, för att man kommer i kontakt med olika typer av lagar. Men jag vet inte om jag skulle säga att det är rättsosäkert för det. Nej. Sen är det vissa saker som är, det kan handla om så här, ska en hel styrelse bli ansvarig för någonting eller ska en viss person bli ansvarig för någonting? Kan man visa på att så här, nu har en skada uppkommit, någon borde ersätta den, så kan det ju i slutändan bli lite mer av liksom en bevisfråga, vem som egentligen blir, vem man kan visa har liksom varit oaktsam. Och då, det kan väl göra att, liksom, att det skiljer sig lite i olika fall, så att säga.
Vi har ju, alltså i vårt arbete med tidskriften Courage, har jag försökt hitta folk som driver linjen om att det vore bra med lagstiftning för ideella föreningar.
Ja.
Och faktiskt hitta ganska få personer som driver det.
Ja.
Och vi hade den här civilsamhällsutredningen som kom för ett tag sedan, där man väldigt, man bara konstaterar i princip väldigt kort, nu raljerar jag lite, att så här, det är ingen som vill ha det här. Och så gjorde man ingen djupa analys kring det där. Men alltså så här, jag tänker ändå att det borde finnas fördelar med en lagstiftning för att tydliggöra, eller är det,
ja.
Jag personligen är känslomässigt emot en lagstiftning där, men jag kan se en del praktiska liksom fördelar kanske.
Ja. Nej, men det som jag tror skulle vara bra med det är ju att vissa, det man brukar kalla för liksom associationsrättsliga principer.
Mm.
Det vill säga vissa principer som gäller för andra typer av liksom sammanslutningar.
Ja.
Som ekonomiska föreningar och aktiebolag och sådär. Gäller också för ideella föreningar. Och man brukar tolka in det. Det har en del med att göra liksom vad styrelsen kan göra och inte göra, och hur beslut i föreningen fattas och sånt där. Och har man glömt att reglera någonting i avtal eller i stadgar då, då kan man liksom förlita sig på såna här allmänna principer. eller liksom sed och sådana saker. Och det kanske vore bra att ha det nedskrivet på ett lite tydligare sätt, att det här också gäller för ideella föreningar och inte bara för ekonomiska föreningar, för där finns de här principerna i den lagen som faktiskt kallas för föreningslagen, men det gäller för ekonomiska
föreningar. Men för jag tänker också, det finns ett gäng så här politiska frågor eller processer nu kring så här moms till exempel, alltså moms på ideell second hand, och ja, men framtidens spelpolitik kommer bli en sån, alltså så här, framtidens spelutövare, om de är ideella eller inte, kan man liksom, kan de ideella ha sin momsfrihet på en öppen marknad? Alltså skulle man i en lagstiftning också, nej, det blir en jättesvår fråga kanske att utreda så här. Men jag tänker som om man har en speciell liksom, ideell lagstiftning, att man liksom också har undantag. Alltså att peka på vad är skillnaden då mellan ett aktiebolag och en ideell förening, och vilka undantag gentemot.
Ja, nu har man ju sådana undantag i, inom liksom skattelagstiftningen, om vi då tittar på specifikt på momsfrågan. Sen så kanske det här, ja, lite väl avancerat då, men den lagen kanske inte riktigt är i linje med momsdirektivet som EU har röstat igenom, men det verkar vara lugnt.
Vi kan i alla fall konstatera att det verkar inte vara så många som vill ha en lagstiftning för ideella föreningar. Ja. Inte utredaren och inte så många ideella företrädare heller.
Precis, nej, men det är väl det man kommer åter till där. Det är dels att skulle man behöva ha med en lag för ideella föreningar, då ligger det ganska nära till hands att kräva att ideella föreningar ska registrera sig. Och det behöver man ju faktiskt inte. Vi vet ju inte hur många ideella föreningar det finns i Sverige. För det finns ju ganska många som liksom, en liten förening i någon bygdegård ute på landsbygden som kanske aldrig haft kontakt med staten tidigare. Varför ska man registrera dem egentligen?
Jag personligen gillar ju den tanken.
Ja, att det finns. Att det äts mycket bullar.
Jag blev ju nervös när vi hade avdragsrätt för gåvor. Och när man skänker pengar och man får så här besked från Skatteverket. Att så här, nu har staten koll på att jag har skänkt pengar till Barncancerfonden. Ja. Även om just det exemplet kan jag leva med.
Men... Ja, nej, men det kan ju vara mer politiskt känsliga
gåvor. Ja, men precis. Förening, verkligen. Ja. Karin, kul att du kom hit. Juridikboken finns att köpa på idealistas.se eller på webbshoppar, Adlibris, Bokus och lite andra sånt, smått och gott. En sista fråga här nu då, som vi frågar alla våra författare, är om du har tips på någon ledarskapsbok eller någon bok som du har burit med dig genom ditt ideella engagemang.
Ja, jag har tips på två väldigt gamla böcker som inte går att få tag på.
Typiskt vi unga, känns inte det.
Om man är liksom gammal vi unga adel som har hittat i liksom ens föräldrars bokhyllor, så hittar man Uno Larssons stora föreningshandbok från typ 60-70-talet. Väldigt bra, funkar än idag. Den borde ni liksom nyutgiva om det går.
Det är faktiskt sjukt många människor som har kommit med det tipset till oss. Vi ska kika på det.
Ja, det får ni titta på. Nej, men den är kanon. Jättebra,
den stora föreningsboken.
Ja, men det finns både stora och lilla. Båda är väldigt matnyttiga. Särskilt bra om man typ ska vara ordförande på något stort möte eller något sånt där. Då kan vara lite så här, man vara lite osäker på vad man ska säga och sådana saker. Men Uno Larsson har stenkoll.
Finns den att få tag på? Vi får kolla upp den. Annars får vi nog se till att...
Man kan ringa min mamma, hon har flera.
Ja, okej. Okay.
Ja, bra. Nej, men sen den andra, en bok som har betytt mycket för mitt ideella engagemang är liksom den 70-tals doftande ungdomsboken 7 gånger kul, som handlar om en ungeförening. Ja, men det är mycket liksom, det är mycket utsvängda jeans, det är mycket drama, det är mycket så här. Anna som är studiecirkelledare, hon får pengar för varje studiecirkel vi har haft. Är inte det orättvist? Alla borde få pengar.
Men vadå, är det en skönlitterär bok?
Ja. Nej. Ja, jo. Oj. Och mycket kärleksbekymmer och sånt där.
Kul.
Så att, jättenice faktiskt.
Det var någon på Facebook häromdagen som tipsade, eller så här, frågade om det fanns mycket bra skönlitterär böcker som utspelar sig i föreningsmiljö.
Ja.
Det här är 7 gånger kul.
Ja, precis. Och det är verkligen som ett tidsdokument. Alltså, det är mycket, mycket liksom roliga uttryck och sånt där som de... Ja.
Bra tips. Min bästa bok i den genren, alltså skönlitterära böcker som utspelar sig i föreningsliv, är en bok som jag, nu blir jag osäker, men den heter Droppen som urholkar
stenen
kanske. Ja. Och handlar om en gammal nykterhetslås, och den är skriven i protokollform.
Oj.
Så den beskriver dramat internt i föreningen liksom, ja, fast i protokollform.
Ja.
Jag tänker att någon borde göra liksom en ny variant på.
Ja.
Men Karin, tusen tack för dina tips. Vi får grotta, vi se om vi hittar de här böckerna.
Ja.
I väntan på de böckerna så kan man då köpa juridikboken och ge till sin styrelse och diskutera och styrelse lite kring sitt ideella och eller framförallt juridiska ansvar. Så tack för oss. Ha det bra.